99,9 och radiolars.com. En och en halv minut över sju denna torsdag morgon den 5 augusti 2004. 20,6 grader utanför fönstret. Och inga rymlingar utanför fönstret, hoppas jag. Det är väl tre nya som är fria nu. Jag vet inte hur fria de är. De ligger väl och trycker i någon sommarstuga, vågar inte se ut. Men 24 grader ska det bli idag. Oj, oj, oj. Klart till halvklart och ingen regn. Solen gick upp 4.44 och går ner 21.05. Och jag har varit vaken sedan 2:30 eller vad det blir. Jag har hunnit lyssna en hel del på utländsk radio. Jag har börjat med lite BBC på både långvåg, World Service och mellanvåg då, deras Five Live. Det är intressant att lyssna på. Lite på amerikansk radio också på mellanvåg. Det är väl ifrån American Forces Network i Tyskland det kanske som relär ut. Men BBC relär ut ABC News då på natten också. Ja, det är mycket som händer. Sen har jag lyssnat lite på John Batchelor, WABC New York. Men det var då på internet. Ganska intressant. Jag hörde om en intressant bok där faktiskt som jag kan rekommendera. Men de tre rymlingarna är alltså på fri fot fortfarande och Inge Bodström är tydligen lite upprörd nu och ja, för att inte tala om Reinfeldt, han är riktigt upprörd nu. Han blev så upprörd över den här utbrytningen att han låstes ut ur sitt eget hus. Visst. Helikopterolycka här uppe i fjällen igår och även en här utanför Dalarö, utanför mellan Dalarö Skans och Fåglarö brygga. Det var sådär 1940 igår kväll som det hände. Och förmodligen har den helikoptern här utanför Dalarö gjort en inflygning mot en landningsplats på Fåglarö, men sen har någonting gått snett. Den här helikoptern flöt en stund då innan den sjönk och alla ombord lyckades ta sig ur och det var två som var lindrigare skadade. Så att undsättningen gick så snabbt, det berodde på att det var en hel del militär personal i området eftersom de hade en övning. Ja, och jag hörde en del helikoptrar här igår kväll och tänkte jag, jaha, är de ute och jagar rymlingarna här nu, tänkte jag, men det var nog kanske den här saken. För du lyssnar till Radio Nacka, vi sänder från Nacka. Och finns även på internet på radiolars.com förstås. Och alltså intressanta med den här rymningen då från Norrtäljeanstalten nu igår, att en av de här rymlingarna har så skrivit en debattartikel i DN för inte så länge sedan om att det är som så hemskt på fängelserna så vill vi rymma. Och jag hörde även någon var det inte anstaltschefen där i Norrtälje som sa då på TV någonstans att ja, det här med att folk vill rymma, det är för att det är så hemskt, vi måste göra trevligare på fängelserna. Eller sånt där var en slutsats. Så, jag vet inte. Jag blev förvånad när jag såg bilden då. På TV visade de hur den här rymningen från Norrtälje hade gått till. De hade haft en vanlig liten Datsun eller Nissan, sån här liten personbil, fast skåpbil då, eller stationsvagn eller vad det heter, men ändå ganska liten. Han hade de backat in genom en dörr. Hur kan det gå till? Hur kan man backa in genom en fängelseport med en vanlig bil? Det verkar lite konstigt tycker jag. Men så där hade de tydligen gjort. Och igår så dog även en av de största fotograferna i världshistorien, en fransman. Som man inte ens kan uttala namnet på riktigt. Jag får ta och leta upp det här. Jag ska se om jag kan uttala det. Och han pionerade en ny form av fotografi, ny för den tiden, för pressfotografer hade haft stora, klumpiga, bulkiga, lådiga kameror med sig och stoppat in en ruta film åt gången. Ganska stor sån. Och han heter Henri Cartier-Bresson. Henri Cartier-Bresson, ja, det är sånt där. Henri Cartier-Bresson. Han hade då studerat konst, måleri och personmåleri mycket och litteratur. Kom från en rik familj i Frankrike och han köpte en av de första små kamerorna för den tiden, 35 mm, samma som vanliga filmkameror nu. Och lite bättre klass. Och de var små och lätta, kunde man kunna snabba bilder och det var många rullar, många bilder film på en rulle, så det var helt revolutionerande för den tiden. Och han revolutionerade en form av fotografi där man känner in situationer och stämningar hos människor och tar bilder exakt rätt ögonblick och med rätt framing och allt vad det heter. Och han fotograferade i svartvitt enbart. Och det är någonting med svartvita bilder att de lyfter fram det surrealistiska mer. Och han har ju studerat surrealismen. Den var ju stor under den tid han mognade till konstnär. Så han revolutionerade hela den här idén att fotografera här och nu och människor i situationer. Och han kunde skapa konst ur det. Och han inspirerade väldigt många dokumentärfotografer. Och jag minns på 70-80-talen så hade Dagens Nyheter mycket av den andan i sitt fotografi. Det var helt underbart i DNs egna reportage hur man fick fram sådana vardagsdramatik i bilderna. Ibland gick nästan så långt så att fotografen gjorde med konstverken en avbild av vad som hade hänt. Nu vet jag inte om den traditionen har försvunnit. Det är möjligt att färgfotograferandet har tagit död lite på det här. För med färg så försvinner en del av den här dramatiken och den här surrealistiska och den här möjligheten att hitta saker som man inte ser först för blotta ögat. Det är det stillbilden kan ge eftersom den tar en enda liten halvsekund av verkligheten. Och en viss vinkel och så vidare. Och just med svartvitt så lyfter man fram andra stämningar. Så att i och med att alla vill ha färg nu och vi har blivit mer blasé för bilder så jag tror att en del av den här konsten har gått förlorad. Man har väl inte tid att sitta och titta så på bilder, men jag tror fortfarande att det fungerar med de bilderna. Så det är ganska intressant tycker jag faktiskt. Henri Cartier-Bresson, han hade känsla för människor och skapade konst ur vardagssituationer. Så att jag kan rekommendera att gå in på internet och kolla honom. Det finns en del intressanta bilder. Ja, så ska vi titta vidare lite i boken också, Stockholms historia. Vi pratade lite om idrott här de senaste dagarna. Nu kommer vi in på avrundningen av idrott. Och vi kommer ner in på det här med sommarstugor och fritidsbosättningar i områdena runt om i Stockholm. Det blir lite senare. God morgon, det här Radio Nacka, klockan är 11 minuter över 7. Jag heter Lasse Lundberg. Så en av de tre som är på fri fot nu från Norrtäljeanstalten skrev alltså en tyckare i Dagens Nyheter strax innan han rymde. Det är ganska intressant. Han sa att ja, man ska minska rymningarna så måste man göra trevligare på fängelset ungefär. Basim Brottany, han är från Solna, 34 år gammal, och han är dömd till 12 års fängelse för förberedelse till mord och narkotikabrott av den grövre skalan. Han är också ordförande i Nationella förtroenderådet. På koken då blir det väl. Och han skrev nyligen en ledare om att hårdare bevakning och strängare åtgärder innebär en mer inhuman miljö på fängelserna. Interner som sitter på isoleringsavdelningen en längre tid blir förtvivlade och desperata och ser till slut ingen annan utväg än att försöka rymma, skriver han. Det är vad som har hänt på Hall. Därför han skrev det här efter rymningen från Hall nu bara för någon vecka sedan, eller vad det blir. Så ja, det är ganska intressant att en man kan skriva en debattartikel i DN. Han skrev den fritt ihop med Mattias Andersson, vice ordförande i NFR. Det är väl Nationella förtroenderådet eller vad det står för. Kriminologistuderande på Kumlaanstalten. Och Rickard Nilsson, sekreterare NFR, filosofimagister och fil. Kand. Tidaholmsanstalten. Och Carolina Jonsson, representant NFR, jur. Kand. Sitter på öppen anstalt. Peter Botten är själv då ordförande i NFR, psykologistuderande, och satt tills igår vid 17 på Norrtäljeanstalten. Då en tidigare intern på anstalten åkte förbi med sin bil, rättare sagt ägaren till bilen som fanns var en tidigare intern, ska man kanske säga, av säkerhets skull. Den här Nissan som hade backats in genom en dörr, vilket jag inte fattar hur man kan med en vanlig bil bara kan backa in genom en fängelsedörr. Kanske hade lagt järndelar där i bagageutrymmet på bilen för att göra den extra tung när den slog igenom dörren möjligen. Kanske var det de hade gjort, men man tycker ändå att det borde liksom inte gå. Så med bilen med dörr på en anstalt, det verkar lite för enkelt. Men i och för sig, det var bara första brevet, sen hade de gått ut med skärbrännare och k-pist, och med skärbrännare hade de till en skrut hål på nästa dörr. Och hotat personalen med k-pistar så att de inte skulle agera för kraftfullt. Jag vet inte ens alltså, om de är beväpnade, de här vakterna på kåkarna. Jag har hört någonting om att de inte är det. Det är också ett koncept. Men Thomas Bodström nu har i alla fall agerat och kommer nu att kräva hårdare tag, kan man väl vara säker på. Han vill ha lite förklaring ifrån olika ledare på anstalten där. Den här 21-åringen som greps misstänkt för mordet på polisen uppe i Hedemora, den 21-åringen nekar till brott. Han var ute på en permission och han gick i något program för att ta hand om sina våldstendenser, får man väl kalla det för. Så att ja, det här är väl vind i seglen till de som vill ha hårdare tag helt enkelt. Det är inte mycket annat att göra. Ja, under nattens timmar då när jag satt här vaken och lyssnade på radio och fikade lite och läste lite på internet, så hörde jag en intressant intervju på John Batchelor Radio Program på WABC. Det var två brittiska författare som berättade om sin bok The Right Nation, Conservative Power in America. Och de här författarna verkar ett ärligt och balanserat försök att utifrån ett europeiskt perspektiv förstå konservatismen i Amerika. För jag måste säga att det verkar som det i ganska många missförstånd och ganska mycket som är oförstått om det konservativa Amerika. De som reser på semester dit eller hälsar på hamnar mest i storstäderna där liberalismen, om du får kalla det för det, blommar. Och när man säger liberalism då menar du med amerikanskt ordförråd, för det är inte samma sak som liberalism här i Sverige. Ja, det här blir för krångligt att gå in på, men det är i alla fall vissa sorts människor man hittar i San Francisco, New York, Los Angeles, som inte är de samma som man hittar ute på landet. Och jag vet att i media i Sverige, som jag ofta pratar om, så verkar man inte förstå mycket av den konservativa rörelsen. Man framställer Bush som en galning och som en form av tillfällighet, som en form av avvikelse. Men han representerar en stark folkströmning i Amerika som inte är ny. Det är egentligen den gamla som finns kvar från tidigare, från när nationen bildades. Den form av konservatism som inte är densamma som den europeiska konservatismen, menar de här två författarna. Jag tror det ligger någonting i vad de säger. Det är konservatism som är kopplat till den lilla människan och frihet, kontra då konservatism som är kopplat till någon form av överklassideal. För att det är faktiskt så att, precis som i Europa, så är det så att de som är överklass i Amerika idag är oftast democrats och liberals. De är ofta de rika, välutbildade och så vidare, och beresta, som har alla möjlighet att göra, röra och resa sig och leva, designa sina liv som de vill. De är ofta de som står för dem, för democrats. Och jag tror att de känner någon form av överhöghet inför vanligt folk, och att det är därför de vill starta diverse program och att ge pengar till folk, att staten ska ta hand om folk mer. Medan i den konservativa rörelsen så är stödet betydligt större bland vanligt folk. Och där finns mera hoppet och tron att man själv ska ha möjlighet att bestämma, bygga sitt eget liv. Så det är ganska intressant. Democrats lever alltså ett dubbelliv på något sätt. De har det själv ganska bra och kan bestämma sina liv, men vill gärna att andra ska inrätta. Så det är lite av det gamla klasstänkande som finns kvar. Men det europeiska klasstänkandet finns faktiskt mer kvar hos Democrats i USA. Vilket de inte vill, så vill de inte tänka själva naturligtvis. Och hela den här problematiken är så gott som okänd i Sverige, så att jag har inte läst boken, men jag kan rekommendera den. Man kan gå till amazon.com eller man kan söka på internet för att hitta den. Titeln är alltså The Right Nation, Conservative Power in America, skriven av två engelsmän. In the introduction to this engaging study of American conservatism, Micklet Waite and Wooldridge, det är alltså de två författarna, och de har tidigare skrivit i Economist. Och ja, det skrivs här i en in editorial review att ja, att de alltså, ja, här ni får läsa själva. Gå in på internet. Jag kan sitta och översätta. Gå in på internet och kolla på The Right Nation, Conservative Power in America. Och det är två engelsmän som har gjort ett balanserat och ärligt försök att förklara det som inte är riktigt förstått här i Europa, kanske allra minst i Sverige på grund av media. Och det intressanta är att den här boken är inte så partisk som många böcker kan vara, utan den är ganska opartisk. Och det fina med Amazon.com är att folk kan skriva egna reviews till böckerna. Och det är väl många som skriver just det, att det är en bra introduktion för att förstå den konservativa rörelsen. Men för de som verkligen är inne och känner till mycket, så är det kanske inte så mycket nytt. Så det är ganska intressant. Det kan jag rekommendera, för det vore intressant att kunna höja debatten lite grann naturligtvis. God morgon, det här Radio Nacka 99,9, 7:23 är klockan och vi har nu torsdagen den 5 augusti 2004. God morgon. Som finns kring den här boken, för den är ganska intressant. In 1979, Pat Moynihan, the Democratic senator from New York, who worked in the Nixon White House, said that all of a sudden, the conservatives have won the war of ideas. The next year, Reagan won the presidential election, and ever since, almost inexorably, the political winds in the United States have started to shift to the right. This book tries to explain how this shift took place. It talks about how new conservative think tanks popped up, essentially outsourcing entrepreneurial policymaking into the think tanks. It talks about how the balancing act of Republican coalition is maintained. How is it that Nancy Reagan said, "I don't give a damn about the pro-lifers," while being one of their icons? It talks about the success of the media operation. How it is that the right has developed a fully developed media operation that is slowly rising in influence. These are the kinds of questions that this book tries to address. Så, jag kan rekommendera. Ska se om jag hittar något mer intressant. The authors trace the history of the conservative movement from the MacArthur era, when conservatism was a fringe idea, to the second Bush administration and the victory of the right. They dissect the new conservative establishment, which combines the intellectual force of think tanks, business interest groups, and sympathetic media outlets with the brawn of foot soldiers from the populist social conservative wing of the GOP. And argue that continuing Republican hegemony is likely. Democratic optimists who point to favorable demographic trends are exaggerating the liberalism of Latino and professional voters, say the authors, while other factors, such as suburbanization and terrorism, will tend to promote Republican values. Ja, ni får själva kolla boken i så fall. Gå till Amazon.com och knappa in The Right Nation. Då får ni även alla de här reviewerna som jag gick igenom några av. Det finns många fler som ger lite förhandsbild av boken. Och man brukar även kunna gå in och läsa några sidor. Ska se om man gjort så. Man brukar kunna läsa några sidor ur See Product Details i varje bok. Det är ganska intressant. Boken heter alltså The Right Nation, Conservative Power in America. Den kan vara nyttig för den svenska debatten, för de som är intresserade. stora internationella tävlingarna till trots, dessa lever i en korsbefruktning med det vardagliga idrottsutövandet, privat eller i föreningsregi. Så lyder delrubriken, delkapitlet under rubriken Friluftsliv. Ur kapitlet Livets goda, Stockholms historien 750 år av Lars Eriksson, som jag läser högt ur varje morgon här. I det avseendet är OS-året 1912 något av kulmen för stockholmarnas nyväckta idrottsintresse. Längtan efter ett friluftsliv av naturen lockade kring sekelskiftet 1900 många stockholmare att bygga sportstugor på landsbygden, långt från den osunda och lastbara storstaden. De som hade råd köpte eller byggde sig villor i skärgården eller hyrde in sig hos lokalbefolkningen. Skärgården som rekreationsmål började växa fram under 1870- och 1880-talen. Många av Stockholms arbetare byggde sig små kolonistugor med vidhängande lotter där man själv kunde bidra till hushållet. Men stadens stora medelklass som saknade ekonomiska möjligheter att bygga i skärgården eller inte ville slå sig ner i de mera proletära kolonistugområdena saknade länge ett naturligt mål. Men kring sekelskiftet 1900 uppstod en längtan till landsbygden, inte minst Dalarna, som drog till sig många semestrande stockholmska köpmän, amanuenser, kontorschefer och skollärare, med en kulmen under 1920-talet. I stadens omedelbara närhet började naturen locka ut allt fler stockholmare, även om den största rekreationsplatsen av dem alla, Hällasgården med det omgivande Nackareservatet, uppfördes först år 1943. Hit bussades under de kommande decennierna generationer av skolbarn för att komma i kontakt med naturen och lära sig isvett. Här kunde man samlas och roa sig över ålders- och klassgränser i skidspår eller på isarna. Amatöridrotten i Stockholm organiserades till en början efter yrke, vilket var naturligt om man gick från samma arbetsplats till idrottsplatsen eller båthuset. Det går att utan svårighet se ett samband mellan ett fysiskt krävande arbete och en framväxande korpidrott, till exempel bland poliser och brandmän. År 1912 var ett märkesår för korpidrotten i Stockholm, för just det året bildades en rad nya föreningar, bland annat en av de klassiska Stockholmsföreningarna, Stockholmspolisens IF. Det är inte så lite symboliskt för bredden i den tidiga Stockholmsidrotten att just 1912 innehåller såväl olympiska spel som viktiga föreningsbildningar inom korpidrotten. Historien. Ja, där avslutas kapitlet Livets goda, och nästa kapitel lyder Det lärande och lärda Stockholm, skolor och universitet. Så vi ska gå in på en liten stund här. Vi har en 27 grader står på termometern. Jag vet inte, det ska bli en 24 grader varmt idag. Inget regn, men lite sådär växlande molnighet. Sådan är nu vår värld här. Stockholm låg länge i skuggan av de klassiska universitetsorterna Uppsala och Lund. Någon lärdomstad av traditionellt snitt har väl huvudstaden knappast betraktats som. Men inget kan faktiskt vara mer felaktigt. Visserligen var början lång och svår, men från slutet av 1800-talet genomgick Stockholm en sådan kraftig omvandling att staden ett sekel senare är landets i särklass största stad för högre utbildning, åtminstone om man räknar antalet studenter. Men det var som sagt en lång väg dit. Och länge handlade utbildningsfrågor snarast om stadens svårigheter att ge de egna sönerna. Och döttrarna blev det först under 1800- och 1900-talen fråga. den mest elementära skolutbildning. Alla Stockholmsskolors urmoder var trivialskolan eller storskolan, som sannolikt kom till redan i stadens yngsta barndom i slutet av 1200-talet. Skolan var belägen i närheten av Storkyrkan och utgjorde länge stadens enda riktiga offentliga läroanstalt. När hospitalet år 1551 flyttades från Gråmunkaholmen till Danviken år 1551 tog skolan över de gamla klosterlokalerna på den blivande Riddarholmen. Efter ett drygt sekel år 1666 flyttade stadens skola in till Stadsholmen, närmare bestämt den tidigare katolska fattigvårdsinrättningen Själagården på Själagårdsgatan 13. Och här stannade skolan ända till 1814. Under 1620-talet började högre skolor, gymnasier, grundas i de flesta svenska städer. Men Stockholm fick vänta till 1640-talet innan ett gymnasium öppnades här. Återigen var det de gamla klosterlokalerna på Riddarholmen som fick göra tjänst. Verksamheten gick dock så dåligt och 1668 flyttades hela skolan till Gävle. Men redan 1669 öppnades en ny gymnasieverksamhet i Stockholm i Klara församlings skolhus. Visserligen tycks även detta gymnasium, Collegium Claramontanum eller Collegium Illustre, ha upphört mot slutet av 1600-talet. Men Klara församling framstår ändå som en drivande för att ordna god skolundervisning för Stockholms barn. År 1649 tillkom en skola, Malm eller Barnskola som den kallades, i Klara. Projektet stöddes av drottning Kristina som betonade vikten av att malmarna försågs med skolor så att barn och ungdom, citat, måtte kunna övas och informeras ut i sina kristendomsstycken såväl som andra studier och bokliga konster, slutcitat. År 1655 fick Klara skola ett eget nybyggt skolhus i kyrkogårdens västra hörn. Och Klara skolan fick snart efterföljare. Under 1600-talets mitt och i senare del bland annat i Katarina, Maria, Jakobs, Ladegårdslands, dagens Hedvig Eleonora, Kungsholms samt Sankt Olofs, sedermera Adolf Fredriks församlingar. De grundläggande barnskolorna på Västermalm och Östermalm, det vill säga stadsdelarna närmast väster respektive öster om Brunkebergsåsen, utgjordes av Klaras och Jakobs skolor, vilka inrättades 1649 respektive 1659. På Södermalm hade både Maria och Katarina från 1658 under 200 år belägen i ett skolhus i kyrkogårdens nordvästra hörn. Alltså både Maria och Katarinas skolor hade tillkommit på 1650-talet. Och en av dem var det Maria skola i hörnet av Sankt Paulsgatan och Kvarngatan som ansågs utgöra det främsta barnskolan på Södermalm. Skolornas verksamhet reglerades år 1649 i drottning Kristinas skolordning som bestämde att det skulle finnas tre nivåer i skolväsendet. Längst ned finner vi trivialskolan som skulle bestå av fyra årsklasser med en särskild räkne- och skrivklass i botten för de elever som av olika orsaker inte ville eller kunde fortsätta sina studier. Den sistnämnda klassen kunde även betecknas barnskola. Och där var ambitionen att under det enda skolåret lära eleverna, citat, att läsa innantill, svenska och latin, skriva en vacker och flytande svensk och latinsk handstil, slutcitat. Och dessutom ville man även lära, citat, skriva siffertecken och känna dess värde, slutcitat. Till denna kom kristendomskunskap som var den dominerande och hade en hög ställning på den här, även på den här lägsta nivån. Lilla katechesen och utvalda bibelspråk skulle pluggas in. Utöver trivialskolorna skulle gymnasierna också bestå av 4 årsklasser. Någon akademi eller det tredje steget i det dåvarande svenska skolsystemet var aldrig aktuell för Stockholms del. Ja, då tar vi en liten paus i Lars Erikssons Stockholms historia under 750 år. Det här är Radio Nacka, eller kanske Radio Snacka. Denna torsdagen 5 augusti 2004. så grep man nyligen en al-Qaida-terrorist som planerat angrepp mot Heathrow, flygplatsen. Jag vet inte om ni brukar se det här. 3:05 varje eftermiddag så brukar de på TV1 köra en halvtimmes dokumentär om Airport, som programmet heter, som handlar om Heathrow-flygplatsen och folket som jobbar där. Ganska intressant, man får en liten inblick hur en stor flygplats fungerar. Flygplatser är som hela deras små städer egentligen. Mitt intressanta samhällen. Hur många drama varje dag. Det här är Radio Nacka 99,9. 7:44 klockan. Ansvarig utgivare är Radioföreningen Nacka. Så kan man förstås ringa hit om man vill. Som vanligt är då 08 716 4417 08 716 4417. Så det funkar. Nämligen Saddam Hussein säger att jag skulle vilja sitta i svenskt fängelse. Ja, det här sa han innan rymningen igår dessutom. Sverige är ett av de tre länder där Saddam Hussein skulle kunna invänta rättegången om det blir någon, liksom Österrike eller Schweiz. Men Saddam säger att ni har väldigt korta strafftider och fängelserna verkar mer bekväma än på många ställen. Ja, det sa i för sig en försvarsadvokat till Saddam, men det är väl Saddams ord. Så han skulle alltså vilja sitta i svensk fängelse. Det är ganska lustigt, för det här skojade vi om för ett tag sedan, att Saddam kanske skulle säga, alltså, så gör han det. Tänk att verkligheten överträffar dikten. För man ska leta fram de gamla inläggen man skrev då om att Saddam skulle vilja hamna på svensk finka. De är omöjliga att fly från dessutom. Jag kommer inte ihåg vad jag skrev då, men jag skrev någonting om att han efter 11 månader kunde anses fullt rehabiliterad och då kunde vara med i Allsång på Skansen eller i Bollebompa. Eller är det Saddams alla miljarder i schweiziska bankkonton som Göran Persson har sikte på? Nu kanske vård, skola, omsorg kan räddas. Men jag har en idé. får hit Saddam, så borde vi försöka få hit Lindsey England som fångvaktare eller medfånge. Det är hon som är på varje bild, på bilderna varje kväll på TV, över en fångvaktare som är irakiska fångar nakna på golvet och i halsband. Så att varför inte sätta henne i samma cell som Saddam, eller låta henne bli fångvaktare. Det tycker jag vore bra så. Men det är klart att om Saddam kommer hit och är fångad och blir rehabiliterad efter 11 månader och blir sån här hederssvensk, så då måste han också infinna sig till Pride-festivalen varje år. Nej, men det borde räcka med att han får vara i fängelse tillsammans med Lindsey England. Det tycker jag borde räcka. General Tommy Franks, det var en av de stora militärledarna under insatserna mot Afghanistan och Irak och så vidare. Han är pensionerad nu och har skrivit en bok, American Soldier. Och han berättar där att Jordan's King Abdullah and Egyptian President Hosni Mubarak personally assured me that Iraq possessed weapons of mass destruction less than 2 months before the US attack, säger alltså Tommy Franks. The Jordanians have reliable intelligence and sources in Iraq that say, in fact, that Saddam Hussein has biological and chemical weapons, Frank said. King Abdullah told him. The Jordanian king passed the WMD intelligence on to Franks during a face-to-face meeting in January 2003. Ja, det var här berättat om att Tommy Franks berättade för Sean Hannity i radioshowen här igår. Så att man kan även kolla hans bok om man är intresserad. Man går på internet, det är bara att knappa in det på Google eller någonting. American Soldier, så hittar man den säkert. Annars ska man gå till Amazon.com. General Tommy Franks. Eller American Soldier. Så kan man få lite intressant inside. 88. Vi säger tack och adjö. Vi kommer få 24 grader varmt, inget regn, men lite växlande molnighet så där här i Nacka under dagen. Torsdagen den 5 augusti 2004. Har det så jättebra i alla fall. Jag heter Lasse, ansvarig utgivare är Radioföreningen Nacka.